Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hej och välkomna till Någonting om aktier tillsammans med mig, Marcus Edda och Tim Hansson. Hej Tim.
Tjena Marcus, hur är läget?
Men läget är fint. Vi förinspelar ju detta igen den 14 juli. Så att, ja, det är rätt gött. Hur läget med dig?
Jo, det börjar bra precis. Jag drog nyligen en liten pitch här. Mm. Så jag tyckte det blev bra. Mm. Och du kände helt enkelt att du vill göra en one-up mot mig nästan.
Oh.
Överprestera mig.
Nej, det är jättefint. Har vi något nytt att säga? Detta kommer släppas ungefär 1 augusti. Så det är en liten bit fram. Men vi måste också ha ledigt. Det är det som är tanken här.
Det man kan säga, någon sak som jag märkte nu nyligen här, följt lite senast, det är ju om energi liksom. Oljan handlas ännu lägre nu idag. Jag tror den handlas under 95 dollar. Och vi såg ju till och med i Tyskland att de håller på att gå över till kol nu.
Ja.
Helt sjukt. Och sedan så märkte jag också att det är nästan så inte kolen räcker till. Så nu har de även börjat addera in ved. De ska elda med ved i sina hem för att värma ugnen liksom. Värma upp hemmen. Och det är ju helt sjukt i mina öron liksom.
Det känns ju jätteineffektivt, för att det är därför man eldar kol, är för att du får ut väldigt mycket energi per kolbit liksom. Mm. För att det brinner väldigt länge.
Mm. Och lätt.
Ja, så att på så sätt är ju kol skitbra att elda liksom.
Ja, det är också därför man grillar med det.
Ja, men fin glöd, vet du, det är det man söker.
Dock av en slump så grillar jag faktiskt lite med ved häromdagen, för vi tog slut på kol. Det är lite samma sak.
Men det är lite mer så här grilla kolvkänsla över det, kan jag tycka.
Det blir lite mer rökigt liksom.
Ja. Cederträ ska man ju elda.
Är det sant?
Ja, ja,
det är gott.
Det finns ju det, så här, de proffsgrillarna, det är Freddy i Solsidan liksom. Han har ju så här, ja, ciderträ liksom där. Och så blir det så här, smakar det ju liksom gott då.
Ja.
Per se. Men jo, men Putin hade ju stängt av kranen till Tyskland och Europa på grund av Ukraina.
Mm.
Och det är ju, alltså jag ser ju, det är ju positivt i en benämning att tvingar folk att gå dit liksom. Alltså,
jag tror ju att detta kommer ju accelerera omställningen mot mer klimatvänliga alternativ liksom. Men samtidigt så, på kort sikt, så kommer du öka kolen då exempelvis. En rolig sak som jag märkte var ju, vi pratade ju för några veckor med Kirchler, professor där, Mikael från Innsbruck i Österrike.
Det var ett jävligt fint avsnitt också.
Det var så nice, alltså, det var riktigt nice. Jag ska nog lyssna på det igen, för det var riktigt intressant. Man pratar mycket i Österrike, mycket gas liksom, hemmen. Så nu har till och med Österrike gått in i internationella kanaler och vädjat till Tyskland att de inte ska stänga ner sina kärnkraftverk. För att det hotar ju även deras.
Men det hade ju aldrig energiförsörjning. Hänt. Det hade aldrig hänt att de hade stängt ner kärnkraftverk idag.
De är på väg att göra det.
Fortfarande tror
jag. Ja, de har ju fortfarande planer på det. De ska fortfarande göra det.
Shit. What? Så är det bara att byråkratin tar lång tid att ändra på beslut eller?
Ja, men de har ju varit så anti-kärnkraftverk nu de senaste 10 åren. Mm.
Det är ju säker politisk risk är det ju. Alltså, du vet, alltså, om det blir ju så... kärnkraftverk blir ju liksom strategiska mål för främmande makter, säger Ryssland. Mm. Alltså, verkligen. Om du skulle slå till i Tyskland så skulle du ju träffa ett kärnkraftverk. Liksom, ja. Så hade du ju sänkt till alla land.
Det sjukaste jag vet, fakta som har kommit fram under det här hela grejen, liksom, är ju att det under de senaste liksom, 15 åren har ju varit en stark lobbyism mot kärnkraftverk av naturgasförespråkare. Från typ Rosneft, från typ Gazprom liksom.
Mm. Jo, men du med, alltså, Tyskland har ju alltid legat i Rysslands ficka, kan man, ja, måste ändå påstå.
Ja, lite så.
Det ser man ju nu liksom.
Ja, så det är riktigt sjukt liksom, med lobbyismen mot kärnkraftverk. Men ja, vad ska man göra liksom? Jag tror det kommer lösa sig på sikt liksom.
Men det kommer intressant. Nog inte vara billig el i vinter, det kan vi nog säga.
Nej, alltså nu gäller det att spara.
Man ser ju att elen träffar nya rekordpriser hela tiden nu, ja. Även under sommaren liksom, när det ska vara liksom högt utbud och låg efterfrågan. Men och Sverige såg jag hade billigast el i hela Europa här.
I Norge?
Nej, men, ja, men det var hela landet i snittpris.
Aha, okay.
Det var till och med billigare än Norge.
Mm, nej, Sverige har ju bra, har haft framförallt bra elförsörjning.
Så att vi får inte klaga så mycket här, säger.
Nej, och det är fortfarande illa liksom. Jag hörde att, vet du, känner du till Vonovia?
Nej.
Tyskt bostadsbolag. De har ju sänkt genomsnittliga temperaturen i deras lägenheter med typ 10%. Nu tror jag det är typ 16 grader inomhus.
Ja, fan,
deras lägenheter. Men det är ganska
ju,
kallt.
Just nu i sommar är det ju inga problem.
Nej, exakt, ja.
Mm. För Tyskland blir jävligt varmt på sommaren. Det blir, ja, alltså, det blir typ 30-40 grader där.
Ja, verkligen.
Inlandsklimat.
Och då kommer de sänka sina totala energisläpp med typ 8% någonting. Så det kommer nog bli så här ganska mycket innovativa åtgärder för att försöka att sänka sin konsumtion, helt enkelt. Jag tycker det ser inte så bra ut typ här. Tänkte jag om det blir som i Kina, där man har haft ransonering av elen typ liksom. Och vissa typer av verksamheter, typ så här, tänkte stora smältverk och sånt, de kan du inte stänga av. De är ju 1000 grader värme liksom. Så om du börjar stänga av det så måste du hetta upp det jättemycket sen igen. Så det är så här, sådana verksamheter kan ju helt fuckas helt, alltså, om de stängs av.
Och vad var det? Michael sa väl också att de går ju på gas. Du kan ju inte, var det var han som sa att de går på gas? Så du kan ju inte ställa om dem bara till el.
Nej.
För att det är lite det hela jävla stålverket är byggt på att det kommer in gas, eldgasen, ja, som värmer stålet liksom. Ja. Du kan ju inte bara ersätta det med el istället.
Nej. Så ja, det är intressant tid framför oss.
Mm.
Får vi se om det är Europas undergång eller ifall det blir en renässans.
Ska vi se, vi kommer nog inte, världen kommer inte gå under på det här heller. Kan jag lova.
Nej.
Faktiskt. Så att, och det blir ett jävla köpläge, kan man ju se det som, på lång sikt.
Ja,
så att,
börsnedgångar över för förmögenhet från de som har till de som inte har.
Jag kom på en jävla bra veckans volley, så den tar vi sen. Den kommer fram på, den blir spännande.
Men innan dess kan vi ju gå in på veckans case kanske. Och då är det ju case, du som case. Kommer här och har langat upp en liten till dansk jävel.
Tro fan att jag har hittat ett danskt bolag. Ja, och det, dagens dansk är ju då Baktikvant.
Dagens dansk.
Dagens dansk. Och vad gör Baktikvant? Jo, men de gör maskiner eller produkter som mäter bakterier i vatten. Alltså Baktikvant.
Ja, alltså, det är nästan ordvits i namnet.
Ja, det är skitsmart. Jag älskar. Du vet, när det är så jävla enkelt. Det ska ju vara det. Mm. Och här är ju nyckeln då, att så här ser marknaden ut i dagsläget. Att bolag som behöver vissa specifika bakteriekulturer, och det är ju så jäkla många mer bolag än man tror. I princip alla bolag behöver ju vatten till någon mån. Alltså, det är inte bara vatten och anläggning, alltså sådana som bearbetar, utan det är också, du använder ju vatten för att göra kläder, du använder vatten för att göra mat, du använder vatten i pharmaceuticals, du använder vatten i kärnkraftverk, du använder vatten, och alla de här har då olika krav på liksom bakteriekultur.
För att, typ jag tänker så här, konsultbolag måste även släcka törsten hos sina arbetare.
Ja, visst är det så.
Då kan man inte ha bakterievatten.
Ja, men precis, och det är det vi kommer komma in på här. För det är en stor skara olika kunder man ser i bolaget. Alltså de adresserar i princip alla branscher, eller många olika branscher, som man inte riktigt tänker. Och i dagsläget så mäter man det genom så kallat plate count. Och då är det så här sjukt förlegat, tror det eller ej. Men då tar man en sån liten sån scientific, sån liten glasbricka som är rund, som ni säkert har sett. Så tar man en vattensample, lägger man det där på, och så matar man den med lite glukos, och så lägger man den i en värmeugn. Så låter den ligga där mellan 2-7 dagar, och sen så räknar man helt enkelt då bakterieprickarna som har växt från. Alltså, det är så sjukt förlegat. Det
låter ju som ett sån här vetenskapsexperiment i typ 9:an liksom.
Ja, men det är ju precis vad det är.
Men känns det 2-7 dagar, är inte det lite för långsamt om du har så här livskritisk anläggning eller någonting?
Du vet att vatten och avlopp går på det just nu. Det är så de opererar.
Så om det blir typ så här en bakterieodling i vattnet i, ja, Göteborgs kraftverk eller vattenverk, så kommer inte det märkas om några dagar.
Precis, och då är det en too late. Så att, och det är ju det som är så jävla sjukt då. För att BacteQuant har tagit fram en specifik metod då som gör att du kan testa vattnet. Du måste ju då, i plate count måste ju utföras i laboratorium i princip då, för du måste ha de här specifika ugnarna som gör att det tillsätts värme. Och detta är ju då en stor anledning till varför kraftbolag använder ofta vatten för kyla eller för driva turbiner, vilket det jobbar med mycket värme, vilket gör att det frodar väldigt mycket bakterier. Så att även om de inte behöver ha så jätterent vatten, det behöver inte vara dricksvatten liksom, men de får inte ha för mycket bakterier som växer, för att då kloggar det igen liksom, och skyller dit. Så att därför är det en bransch man inte tänker på. För att man tänker att de behöver inte så specifikt bakteriekultur, men de måste bara säkerställa att det inte växer igen helt enkelt. Och då gör man så, med hjälp av BacteQuants maskineri och produkter, så kan man då mäta bakteriemängden on-site, och det tar mellan 10-20 minuter att få testsvaren.
Det är ju typ väldigt mycket lägre än 2-7 dagar.
Precis, och om jag skulle vara ärlig så är det lite impact vibe över bolaget. Det känns lite så här hållbart. Alltså, det är ju, de skapar ju väldigt mycket mer hållbar lösning för bolag att mäta vatten och bakterier i väg, och eller vatten och avlopp och etc. Liksom. Så att det är generellt sett bra. Och bolaget kommer egentligen från ett annat bolag som jag inte kom på vad det heter.
Är det avknoppning eller?
Ja, från början. Som mätte svamp i husgrunder. Så det är där liksom idén kommer ifrån. Och vad de gör då är att de använder en typ av bakterieenzym som reagerar, eller som får bakterierna att reagera. Vilket, och när det reagerar med den här enzymen, så släpper den ifrån sig lite ljus. Och det är det här ljuset då man kan mäta. Okay. Så enzymerna är det liksom som bolaget säljer tillsammans med maskinerna. Så bolaget säljer enzymerna, och de säljer maskinerna för att mäta ljuset som kommer ut när enzymer och bakterierna reagerar.
Nämnde du inte någonting om det var testkit typ? Eller?
Precis, så det blir liksom... vad ska man säga då? Alltså, du har, för att utföra ett vattentest så måste du ha då viss mängd enzymer. Och de här enzymerna köper du då från bolaget, och så köper du maskinerna från bolaget.
En klassisk rakbladsmodell kan man säga.
Skitfina.
Man säljer maskinerna och sen får man återkommande intäkter via testkitten. Det är ju svingå affärsmodell alltså.
Precis, precis. Och det är ju det här som är så unikt då, för att då har de patenterade, jag vet inte exakt vad det är som är patenterat, men de har en del olika patent som patenterar maskinerna.
Ja.
Och de här enzymerna, det är deras liksom secret sauce.
Ja.
Som är liksom okänd då.
Så. Ja, men det är smart. När man tar patent så måste man ju också avslöja detaljerna bakom. Så ifall de hade tagit patent på enzymerna så hade ju alla konkurrenter vetat vilka enzymer de använder.
Precis. Och det finns liksom... Alltså de har ju höga moats då, från att liksom andra ska sno deras idé. Men de har också i princip inga konkurrenter. Alltså det finns några som mäter, men det här är bolagets tester visar på att alltså deras produkt bara... sparka skit
på mattan liksom.
Ja, precis. Och det är därför alltså industrin, alltså bolagen i dagsläget, använder sig av plate count.
Jag tror egentligen att största konkurrensen är ju plate count liksom.
Ja, precis.
Så det handlar ju mer om att de ska ju typ disruptera hela marknaden.
Ja.
Det låter faktiskt ganska intressant.
Och alltså, nu kan vi kolla lite på vilka kunder de har. Och de har ju liksom allt från Örstedt, Samsung, Carlsberg, Leroy, Ferry, Kärcher, DuPont. Alltså det är Det är så bred skara.
Det låter som en ganska kvalitativ kundlista faktiskt.
Precis, så att, och det är ju här det är så spännande då. Att, jag kommer komma in lite på det senare. Men en av deras de signade en ny kund för ett tag sedan, och det är Novo Nordisk.
Mm-hmm.
Som är ju, jag vet inte om det är världens största producent av insulin, men det är i alla fall en topp tre av insulinproducenterna i världen. Men jag kommer komma tillbaka till dem. Bolaget börsnoterades 2001 till en pre-money värdering på 75 miljoner danska. Och det var ungefär aktiekurs 5. Och vad som hände då var ju att alltså, de fick ju en superhype. Och gick upp direkt till ungefär
20... Så det 2021 eller 2001?
2021.
Okej, 2021 tror jag hörde. Mm. Yes.
Mm. Så att för ett år sedan.
Ja, exakt. Ja.
Mm-hmm. Och bolaget gick, alltså då börsnoterade sig på kurs 5,50.
Mm.
De gick direkt upp till ungefär 20 danska.
Jäklar.
Ja, ja. Så det blir ju söndersprängd notering liksom.
Mm.
Men nu är dagsläget på 7 spänn. Så den ser ju jävligt tråkigt ut grafen. Mm. Men den är ju fortfarande 2 danska kronor över teknisk
kurs. Låter mer hälsosamt liksom.
Precis, precis. Och i dagsvärderingen ligger på ungefär 125 miljoner danska.
Okej, det är lite bolag detta.
Är jättelitet. Så att, och det kommer man också se på siffrorna. Man, alltså det är klart att de här kunderna låter jävligt nice. Men om man ska vara riktigt ärlig så är det ju typ, alltså de här kunderna har i princip bara köpt liksom en maskin typ, eller två maskiner. Och så är det typ POC-stadiet liksom.
Okay. Det är lite pilotprojekt liksom, för att se ifall de ska skala upp liksom.
Precis. Och de har två, egentligen de har släppt några nya produkter nu. Men de har väl egentligen, om man kollar lite mer bakåt då, så har de väl två produkter som de har sålt rätt mycket av då. Och det är då Bacticant Mobile Lab och Bacticant Online. Mobile Labet är ett, där kan du se det lite som en portfölj som kommer med en lite sån handhöld apparat och så lite så här testkit som du får köpa och byta om. Alltså. Så det är liksom en väska typ. Och den kostar för kunden att köpa typ 35 000 danska. Och så kostar liksom, man räknar med att om bolaget utför ett test varje arbetsdag hela året om, då har du återkommande intäkter på 25 000 danska per år. Per då sån här Mobile Lab.
Per sån.
Mm. Precis. Så att då tjänar de helt enkelt, för att köpa kittet, testkittet, så kostar det 35 000 danska. Och sen så då återkommande intäkter. De räknar med sådana här genomsnitt. Vissa kunder kommer vilja testa mer. Vissa kommer vilja testa 2 gånger i veckan. Vissa kunder kommer vilja testa 2 gånger, eller en gång eller 2 gånger per dag. Och vissa kunder kommer vilja testa typ 2 gånger per vecka.
Mm.
Så att de räknar på ett snittet är då ett test per dag. Och så har vi då Bacticant Online, vilket är väl egentligen en helt automatiserad lösning som du sätter på liksom rören, och så är det liksom en låda med en dator som gör testen själv, och så får du fylla på då de här, alltså vi säger testkitsen, men det är ju jäkligt dåligt förklarat, men det är
enzymerna.
Precis.
Det är en vätska typ eller
precis, deras secret sauce. Och de kostar lite mer då. Så att, och de säljs för 140 000 danska. Och de räknar då med en genomsnittlig intäkt på 80 000 om året. Returning revenue. Och då räknar de med ett test om dagen där med då.
Mm.
Och det här Bacticant Online kan göra allt från 1 till 12 test per dag. Så att det beror på egentligen hur mycket du laddar i den. Men det backar ju alltså. Alla bolag, det som är väldigt fint med Bacticant är att de ser ju egentligen att kunderna som de har fått in, som har de här pockarna, började med att testa typ så här en gång i veckan. Mm. Och så fortsatte de med plate count parallellt. Och så liksom trackar de det mot plate counten, och så ser de hur effektivt, om det räknar rätt. Och det man ser då är att deras nuvarande kundstock, vad de har meddelat är att kundstockarna egentligen bara ökar testfrekvensen.
Jaha.
Vilket innebär egentligen då att bolagen som de har då som kunder testa mer och mer och mer.
Det blir nästan så här tvådimensionell tillväxt. Man dels ökar kunderna, men man dels ökar man också hur ofta kunderna testar.
Precis, och det är ju det här man kan komma in i då. Att det finns olika nivåer av vatten. Det finns så här allt från UPV, så här, Ultra Pure Water. Och så finns det Pure Water.
Ultra Pure.
Ja, men det, alltså, så finns massa olika, det finns liksom en skala. Och online-versionen testar i princip allting fram till Pure Water, och den här Mobile Lab som är lite mer noggrann testar upp till nästan upp till den finaste vattengränsen där det är jättekänsligt med bakteriemängd då.
Mm.
Det vill säga det vatten som inte får innehålla några bakterier. Men det man ser mest då är att det är ju främst bruksvatten som är då industrial processed water, alltså det är smutsigt vatten. Det är liksom, det är där de här kraftverken ligger. Farmabolagen, typ Novo Nordisk, det är ju kanske en av de som skulle använda ultra pure water, men de använder egentligen störst mängd då, typ pure water eller drinking water.
Mm.
Så att man måste se det som olika nivåer av vatten. Och Bacto-Kwan testar nästan alla. Men om vi kommer tillbaka lite till det vi var inne på där med att bolagen använder mer och mer av deras testkit, så är deras, bolagets våta dröm är ju att man helt bangar och köra på plate count och bara kör Bacto-Kwan.
Ja, det är givet.
Men det kommer ju komma, det kommer ta jävla tid tills de kommer dit. Och det ser man ju på bolaget i dagsläget. Alltså de omsätter ju bara 5 miljoner 2021. Eller nej, 8 miljoner var det. Så att det är ju liksom ingen hög omsättning. Men det som börjar bli väldigt, som är ett perfekt kundexempel här då, det är Novo Nordisk, som jag sa att jag ska komma tillbaka till. Och det är att Novo Nordisk är ju en jättestor farmaproducent som producerar insulin då. Och de är ju topp tre i världen. Men Novo Nordisk står bara för 1,4% av farmaindustrin i världen över. Och i princip alla farmaindustri behöver ju vatten till att göra diverse läkemedel, och det ska vara jävligt specifikt om du ska plocka ut eller whatever. Så om de räknar med att Bacto-Kwan tar 5% av farmabranschen, så har de gjort estimat då på att de kommer sälja 40 miljoner värt av maskiner varje år, och så 40 miljoner värt av testkits då. Så att det kommer liksom vara 40 miljoner upfront, och så kommer det ha 40 miljoner minst då i återkommande intäkter. Mm. Och detta är ju då bara farmabranschen. Om de tar 5% är ingenting.
Nej.
Av farma. Och de adresserar farma, kraftverk, alltså vatten och avlopp, Carlsberg som är ölproducent, vet, det är liksom alla. Och sen så ser man då även möjlighet för Bacto-Kwan att kunna täcka då alla de här olika test- eller vattengraderna. Är ju liksom, det är ju dit de vill komma. De kan vara liksom en heltäckande liksom, och det är en lösning som är liksom the golden standard. Så helt skippa plate count och bara köra på Bacto-Kwans. Så att det är liksom, det är lite av uppsidan i caset, om man ska säga.
Låter väl bra i alla fall, men det är också lite kritiskt liksom, mot så här stora lovord liksom. Man vill ju nog se lite resultat också innan man hoppar i säng med ledningen liksom.
För det är ju liksom de facto att börsvärdet är ju fortfarande 126 miljoner danska, och de omsätter ju bara 5 eller 8 miljoner danska.
Ja. Blir de nyligen färdiga med testet liksom, nyligen utvecklat liksom?
De har precis släppt Bacto-Kwan 2, vilket är en ny version på online versionen, så det är, typ, det är väl typ Bacto-Kwan online version 2 då, som ska vara mycket bättre då. Och så har de även släppt nu en ny produkt som heter Fungi Count, som är, de räknar svampar då också. Som blir väldigt likt då det ursprungsbolaget egentligen, fast de räknar svampväxter i vatten då. Och så de släpper nya produkter, de släpper nya kunder och de säljer mer till existerande kunder. Det är väl det trender de har lovat. Men bolaget rapporterar ju bara på halvårsbasis, så det är lite svårt att säga.
Okej.
Så att, och men man kan se, de rapporterade då 2021 siffror någon gång här för ett tag sedan, och de omsatte de 8 miljoner danska, och de backade 13 miljoner danska. Men det var ju med så här börsnoteringskostnader och
visst,
och
visst, ja.
De säger att de har flyttat in i stora, större, inte så jävla stora lokaler. Jag har faktiskt varit där och sett dem.
Aha.
Så de har sagt att de har liksom strukturen på plats för att kunna växa. Så att caset i sin helhet liksom, det är byggt för skala nu liksom.
Det bara börjar kränga liksom.
Precis.
Frågan är om hur det kommer gå.
Precis.
Det är alltid lite svårt att veta.
Precis.
Därför ledningen också då, när
det gjorde jag, vd:n också.
Vad fick du för intryck?
Medium rare. Alltså jag, ja.
Vad menar du med medium rare?
Ja, men jag gillade dem. Men det var ju fortfarande, alltså jag har ju träffat riktigt inspirerande människor. Det var inte Peter Stordalen. Nej, eller typ okay. Så här. Erik Selin vibe på mig bara. Man får ju lite så här wow liksom. Ah, okay. Ola Zernick också liksom. Det är så här, man lyssnar på dem och man bara shit, this is the shit liksom. Men det var ju absolut bra.
Det kan du vara duktig ändå.
Så att nej, jag, det är därför jag säger medium rare liksom. Jag kanske ger dem 6 av 10.
Okej. Okay. Det var inte så generöst ändå.
Nej,
men lite över medel.
Ja, kanske mina 6 och 7 av 10 skulle jag säga. Ja. Och så sätter man Erik Selin och kanske Erik Gatenholm också uppe på 9, 9,5 kanske, 10 kanske.
Ja, Gatenholm så högt. Han ja. Har ju kraschat Biko efter alla förvärv ju.
Jo, så sett. Men han har ju lyckats, alltså han är ju den som har typ sålt hela skiten.
Det är sant alltså.
Och jag lyssnade på någon föreläsning med dem tillsammans med, ja, det var CBS då som höll den. Sen hade Erik Gatenholm då som gäst tillsammans med Hector. Och alltså, det var sjukt inspirerande att lyssna på dem alltså. Så det är den ultimata ledningen för mig.
Ja, men det är bra. Men har de gett någon guidning kring lönsamhet och,
ja,
och sånt?
Ja, de har ju sjukt höga prognoser då för 2022. Att de ska gå då från 8 miljoners omsättning till, jag tror för mig att det var typ mellan 22 och 30 miljoner för 2022 var estimaten.
Någonstans de ska fyrdubbla.
Precis. Så att, och det ser de ju, för de har ju landat. De har ju nu kommunicerat att de har fått in, alltså Novo Nordisk är en ny kund de har fått. Och lika så, de lanserade, eller släppte precis att de har fått en ny amerikansk kund. Första amerikanska kunden som var inom gas- och oljeindustrin. Först brukar det vara så att de släpper att de har fått ett avtal, och sen kanske några månader senare efter lite avtal och de har fått det på plats med den kunden och de OK det, så släpper de även till vilket bolag det.
Okej.
Så att det är lite,
men det känns som ett sånt här bolag där det är så här, det gäller att bara sälja mycket maskiner så du får de här återkommande intäkterna. Och då kan man nog skala upp marginalerna sen.
Det är precis det.
Vet du någonting om bruttomarginal?
Nej, vi försökte ju kolla upp detta och det var ju jäkligt svårt att fatta deras. Så detta är ju varningen med så här små danska bolag. Alltså, inte fel på just det med danska, men
nej,
att vi hittade liksom att bruttomarginal egentligen var negativ, för de hittade typ specifika omkostnader som var typ, så gjorde att de backade. 7 miljoner var posten på liksom.
Ja, man får nog kika in i det lite extra tror jag. Så att, kanske skicka det till ledningen tror jag.
Jag äger ju inte i dagsläget. Men jag är sjukt taggad på att läsa deras halvårsrapport som kommer 31 augusti.
Den tror jag man måste verkligen vänta på innan man ska köpa någonting av den här styrkan tror jag. Men när vi kollade på Q4 2020 så hade de ju bruttomarginal på runt, var det 53% någonting åt det hållet, va?
Ja.
Så ja, med den bruttomarginalen och förhoppningsvis inte allt för stora personalkostnader, så kanske man kan få marginal minst 10% liksom, 20%. Om du kollar på exempelvis Artixymes som också använder sig av enzymer och testkit typ. Så de har ju bruttomarginal på 99% liksom, med enzymer. Enzymer är ju lätta att få fler av faktiskt. Man typ matar enzymer med glukos så blir det mer enzymer.
Det är hubbalt som helst faktiskt.
Ja. Sen vet inte jag hur dyra de här testkitten och maskinerna tillverkar, men
nej, det som är fint är precis det som du säger, att man bara vill ut och kränga de här maskinerna efter man har sålt maskinerna. Där har man ju kanske då sämre bruttomarginaler, men när du väl har sålt dem så säljer du, precis som du säger, bara enzymerna. Så det innebär att din recurring revenue kommer du ha väldigt mycket bättre marginaler på, förhoppningsvis.
Och då blir det ju sån här en god klassiker där du först har du lägre marginaler, men sen när du får mer och mer existerande, ja, vad ska jag säga, en maskinflotta liksom, så kommer du ju få mer andel av dina intäkter kommer ju komma från de här återkommande intäkterna i form av enzymer och testkit. Och då kommer du till slut få en högre marginal då.
Så att det är sjukt spännande alltså. För det kan bli riktigt fint, men man måste verkligen vara lite varsam här, för att det kan också bara vara massa lovord. Så att jag kommer inte köpa förrän svart på vitt på papper att de har den här tillväxten som de snackar om.
Nej, man måste börja se ett tecken på det i alla fall.
Och då måste vi se, alltså jag hade ju velat se, okej, jag hade kanske sett som investeringscase om de omsätter 10 mil på halvåret kanske.
Ja.
Då ser man ju verkligen. För om de omsätter 8 mil på helåret förra året.
Och det är 120 miljoner danska i värdering just nu, då blir det ju över 10 gånger, det blir typ 15 gånger någonting kanske.
Precis.
Sales. Så det är ganska dyrt just nu liksom.
Men nyckeln är också att de kommer inte behöva investera jättemycket mer i verksamheten eller något sånt. De ska inte igenom så här någon dyr fas 2 eller fas 3 som man hoppas på. Liksom.
Vill inte de ta in pengar nu då?
Det vill de ju, men det är för att de backar ju 13 mil då. Så att, men de sa, jag får med att de guidade för att de ska ha kassaflödet positiva 2023 då.
Okej, men de gjorde ju nyss notering. Tog de inte in pengar då?
Jo, det gjorde de ju, men jag vet inte exakt hur mycket. Jag har inte koll på det. Vi kan kolla vad kassan är.
Ja. Det tycker jag, tycker att det är lite röd flagg när man precis efter man har noterat sig bara ett och ett halvt år senare sen vill ta in mer pengar.
Ja,
faktiskt.
Det hör det.
Men
ja, de kanske inte plockar in så mycket, tror jag. Det är också, alltså det är ju bara, det kanske därför det blir en sån vulkan i liksom aktiekursen. Mm. Utbud efterfrågan.
Ja. Det är inte så nice att ta in nya pengar nu när det är sån bäs i marknaden.
Men det här bolaget är helt sjukt alltså, det måste sägas. För att ett svenskt bolag som har gått ut, för de har ju pressmeddelat att de söker pengar. De har ju pressmeddelat, jag tror det var typ så här februari.
Ja, jag såg det.
Att vi ska ut, vi ska resa 30-40 miljoner danska.
I höst?
Ja. Och det är så här, ett svenskt bolag hade ju bara, det är ju störtdyk på det här, liksom, ja, beskedet. För att man blir orolig då för transaktionen, vilken utspänningseffekt. Vilken rabatt kommer det bli? Ja. Massa sådana grejer. Men den här aktiekursen har behållit sig.
Hmm. Intressant.
Och det syns ju också på ägarna, det kan man ju kolla. Det är 16 aktieägare på Avanza.
Oj.
Så att, och du vet så här, det är pressreleaser. Jag tror Finwire, din gamla arbetsgivare, täckte dem innan.
Ja, det måste vara First North eller?
First North Danmark, ja, då. Så de handlas ju danska kronor. Men de har ju ingen täckning längre. Så att senaste PM:et som har kommit ut på Avanza är i februari.
Ja.
Så det är sjukt dåligt. Och det är därför jag tror det här kan bli riktigt fint. För det är verkligen liksom en liten svensk, det är en liten dold gem. För danskar är ju fan rädda för äga aktier också, men de har trotsat det, men äger här. Så att
det här känns som ett bolag som antingen går fem gånger eller så går det ner 50% typ.
Precis.
Och då, ännu en gång, så är det viktigt med diversifiering som vanligt.
Visst är det så. Visst är det så.
Faktiskt.
Så att, men vi får se, levererar de bra. Det är 30 augusti, så det blir en liten slutet på sommarpresent. Kan bli väldigt fin. Jag har ju linat här nu, det är ett stort tips till er, kan jag ge er. Det är att skriva upp i er kalender när kvartalsrapporterna kommer. Ja. För att, jag älskar ju den här säsongen. Den här kommer ju släppas mitt i när alla mina fina, jag följer också bara skitbolag typ.
Ja, alla danska småbolag.
Ja, det är inte mycket large cap och sånt som släpper liksom direkt efter kvartalet har slutat. För de har ju alltid ofta, alltså ja. Plaid har ju släppt nu.
Plaid är snabba.
Plaid kom ju ut med fin rapport. De har ju typ dubblat vinsten, vad var det?
Ja, men det är mycket aktiverade kostnader och sånt faktiskt.
Mm.
Ett bolag som är sjukt duktiga är ju Admicom. Känner du igen det? De har typ, det är typ finsk ERP-mjukvara för byggbranschen.
Mm.
Och de släppte ju sin rapport på typ 5 dagar.
Okej.
Det är helt sjukt, de har så jävla bra koll på sina siffror alltså.
Det är väl att det var för tempo alltså.
Ja.
Men du Tim, jag tror nästan vi är färdiga med Bactiquant.
Ja.
Varningens finger, litet bolag.
Ja, men litet bolag, det är ju några lite röda flaggor. Jag tror man ska avvakta lite, men det tror man definitivt ska ha den på sin radar.
Absolut, kan ju bli golden standard. Blir de golden standard, då har de i princip inga konkurrenter. De har höga moats och jävligt fina återkommande intäkter.
Låter så jäkligt bra alltså.
Kan bli väldigt bra.
Kan bli väldigt bra, ja.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Nu är det dags för nästa segment.
Ja, veckans volley såklart.
Veckans volley.
Veckans volley. Ja.
Jag tjuvstartar. Pang. Peggtal. Fuck vad fint det är.
Du älskar peggtal?
Jag har precis insett hur jävla bra det är. För att det är en... Jag snackade innan om att förra avsnittet om att multipelvärderingar är luriga.
Mm, det är svårt med nyckeltal och vad man ska använda.
Mm,
du tycker om PE mycket.
Ja, Men PEG-talet är ju PE gånger growth, expected growth då.
Mm.
Så att då är det, och det blir ju, man säger ju att man ska ha PEG-tal som ligger så lågt som möjligt. Innebär då att bolaget tjänar väldigt mycket mer och växer väldigt mycket mer än förhållande till price då.
Mm.
Vilket kort och gott säger att desto lägre PEG-tal, desto mer växer det och desto mer lönsamt växer det.
Mm.
Jämfört med vad det kostar då. Och så jag gjorde faktiskt en liten PEG-sökning på Börsdata.
Okej, okay, kul. Vad hittade du för roligt?
Jag hittade, alltså det är jättespännande bolag. Jag hittade typ så här att Serneke Bygg såg jävligt billigt ut. Plaid såg svindyrt ut. För jag tog typ allting på large cap till MTF-listorna, tror jag. Och så tog jag industribolag och så satte jag PEG mellan 0 och 50, tror jag.
Osh.
Och så såg jag tog Play låg på typ så här PEG-tal 16-17.
Men det är väl ingen som täcker det, eller?
Ingen som
analytiker.
PEG-talen?
Nej, om du sa att det är expected growth, eller?
Ja, det, precis. Det,
är, det det, är det estimat som man tar in då, eller?
Ja, det är ju frågan där. Det är ju det som är lite lurigt med PEG-talet. Att den är lite, den blir så jävla beroende på vem som har skrivit det.
Mm, exakt, den är ju lite, vad ska man säga, lite kantig liksom. Trubbig. Precis. Det är en trubbig sån.
Mm.
För det är väldigt viktigt vilka inputsvariabler du lägger i den här tillväxttakten liksom.
Precis, men vad jag hade gjort är att bara kolla på genomsnittlig årlig tillväxt.
Okay.
Och så ta gamla bolag.
Ja.
Men jag såg till exempel då att Serneke, PEG, jag kommer inte ihåg vad det var på, men det såg jävligt billigt ut.
Ja.
Och att FM Mattsson till exempel.
Okej.
Okay. Såg jävligt billigt ut.
Det är det Mats och Mora, va?
Ja, och jag kollade på det innan då att jag tyckte det såg lite dyrt ut faktiskt. Men då, jag tror det var P-talet jag kollade på då. Mm. Att de var, kostade mycket jämfört med vad de earnings. Men då att deras growth då är ju vad som har väckt upp det då.
Mm.
Så att, och det vet jag ju att Peter Lynch, jag lyssnade på den här Random Walk Down Wall Street. Och de
citerade, Peter Lynch är så grym alltså.
Han använde tydligen, väldigt mycket PEG-tal. Mm. När han kollade vad han
Han är grym alltså.
Så att jag som Peter Lynch, kolla på PEG.
Snyggt, 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 snyggt. Jag har ingen riktig volley på G, men jo, men en sak jag kan säga är att jag fyller mina egna innehav väldigt mycket såklart. Och ett bolag i min portfölj just nu som jag gärna vill, alltså, som jag kollar och köpt mer på liksom, det är faktiskt AutoStore. Som jag tycker börjar se riktigt, riktigt, riktigt billigt ut. Nu handlas det nästan kring, vad är det, 14, 15, 16 och 20 kronor. Och vi, när vi pitchade den på förra året så var det ju kanske 30, 40 kronor.
Pitchade den förra året, var det så länge sedan?
Jag vet inte, nej, jag minns inte när det var. Skitsamma.
Men det var en bra pitch.
Ja, det är grymt bolag. Alltså. Jag har till och med bestämt, mig att det ska bli en del av min kärnportfölj. Liksom. Jag tycker det är grymt bolag. Alltså. Och jag kollade upp lite multiplar så framgent här. Om man bara blickar fram. Grejen är så här att det ser ju dyrt ut på rullande siffror.
Mm.
Alltså bakåtblickande. Men kollar du framåt, de förväntas ju växa med en CAGR på 40%. Det växer så det knakar det här bolaget liksom, och den här branschen. Och jag tror även ifall det blir lite recession och lite nedgång i e-handel så har de så pass starka medvindar, alltså sekulära medvindar liksom, alltså arbetsbrist, du vill ha, det är platsbrist, det är liksom robotisering liksom, det är grymt alltså. Och siffrorna på 2024 då är det EV/EBITDA 10.
Mm.
Så liksom, ja, de växer fort, lönsamheten kommer gå upp igen. Det kommer bli bra. Jag hoppas på en förlikning med Ocado i den här juridiska rättstvisten. Så tror jag det kommer bli riktigt bra sen.
Det låter skitbra till. Mm.
Så jag håller på att försöka fylla på den här. Och jag kan ju varna också att jag äger det såklart. Liksom. Ja,
det är bra. Bra.
Mm.
Jättebra gänget. Jag tycker att prova något kul då. Jag ska ta på dansk. Kom ihåg att allt som förtäljs i den här podden inte ska ses tolkas som en rekommendation. Så utgår alltid från din egen analys.
Okej. <Okay. laughs> Det är gött.
Jag måste då fila på danska, va?
Ja, du har ett tack för mig. Det är ju bara försök, tycker jag. Mm. Jag tycker du börjar närma sig. Men det vill säga tack och fortsätt att ha det gott i solen och hängmattan. Glöm inte solkrämen och att svarka med en glass kanske.
Kan ni kontakta oss på vår Gmail? Nåtingomakte@gmail.com.
Ser man inte snabel av någonting?
Snävelig.
Jag minns inte faktiskt vad som säger.
Krull, alfakrull.
Alfakrull. Norska. Norska, så är det exakt. Ja. Och sen finns det också någonting om aktier på både Instagram och Twitter såklart.
Rate oss jättegärna. Det betyder the world for us. Mm. Kom med lite recommendation. Skriv gärna någon kommentar varför ni tycker som ni gör och vad. fortsätt vara så jävla goa. Tack för att ni lyssnade på oss.
Tack för bakkejs Marcus. Och så önskar vi helt enkelt en till sommar.
Ja.
Ha det bra.
Ha det gott.
Hej.